En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Allente, flexibel tv och streaming. Läs mer på allente.se.
Visst känns det som att alla hostar just nu. Och så här i förkylningstider finns oron för ännu fler virus.
Säsongsinfluensan är på gång runt om i landet, visar nya mätningar från Sveriges lantbruksuniversitet. De har genomfört mätningar i avloppsvattnet på 19 platser runt om i Sverige, och enligt provsvaren har säsongsinfluensa upptäckts på hälften av de här orterna.
Så här års drabbas vi av både sjukskrivningarna och rubrikerna. Men hur ser läget ut just den här hösten? Är hostan värre än vanligt? Och hur ska vi skydda oss mot att bli rejält sjuka? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily med mig, Love Isaksson Sansén. Och med mig för att svara på det här har jag Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet och generalsekreterare på Virus- och pandemifonden. Hej och välkommen!
Tack så hemskt mycket!
Varför hostar alla just nu?
Ja, det är en bra fråga. Det inkluderar mig själv bland annat som hostar och snörvlar på lite grann här. Men när jag tittar in i regionernas sån här smittämnesstatistik så ser det ut som att det är ganska mycket så kallade rino- och enterovirus som cirkulerar. Och så har vi en hel del så kallade para-influensavirus. Och så lite grann SARS-coronavirus 2 eller covid då, som vi nu brukar säga också. Så det är nog sannolikt något eller några av de här som ställer till det för människor.
Och det här rinoviruset, hur skiljer det sig från andra virus?
Det är väl lite mer ovanligt än de flesta andra förkylningsvirus så tillvida att det har ingen sån här klassiskt fetthölje runt omkring sig, så det ser lite annorlunda ut. Så det är egentligen ett proteinskal som insveper virusets arvsmassa. Det är ett väldigt litet virus också. Det tillhör en familj som heter picornavirus och som innehåller bland annat poliovirus och hepatit A-virus och en hel del andra olika virus som kan orsaka hjärninflammation och hjärnhinneinflammation. Och så har vi även så kallade enterovirus i samma familj där också. Så det är väldigt vanliga virus. Alla människor nästan drabbas av dem ibland flera gånger varje vinter. Vi har tyvärr varken mediciner eller vacciner mot dem.
Vad kan man få för andra symptom av de här viruserna?
Ja, det är lite olika. När det gäller polio till exempel, och då kan man få den klassiska polio-sjukdomen då, som drabbar CNS och hjärnan i värsta fall, så man kan bli förlamad och få en hel del problem. Hepatit A-virus, det innebär att man kan få gulsot. När det gäller rinovirus och enterovirus så får de flesta oftast bara en vanlig förkylning. Man kan få lite magsjuka också. Men ibland så kan rinovirus och även enterovirus faktiskt gå ner djupare i lungorna så att man får även få lunginflammation till exempel. Och de här viruserna kan också göra så att man faktiskt får astma. De kan också förvärra astma så att man får så kallad förkylningsastma som jag tror att jag själv har just nu. Och om man har KOL, den här sjukdomen som nu betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom, så kan själva KOL-sjukdomen också förvärras ganska mycket. Så det är faktiskt ganska besvärliga virus som ställer till en hel del för folkhälsa och en hel del för sjukvården också.
Och det här med förkylningsastma, vad innebär det? Hur vanligt är det?
Ja, det är faktiskt så många människor i Sverige som 800 000 som har astma. Och sen uppskattas det vara 200 000 till som sannolikt har det, men utan att veta om det och inte har blivit diagnostiserade med astma. Men när man då har astma och så får man en förkylning som rinovirus till exempel, då kan det leda till att astmasjukdomen förvärras. Så även efter det att infektionen har läkts ut av immunförsvaret så kan själva astman ha förvärrats så att man hostar på och är sjuk i några veckor eller ibland några månader till. Och det kan vara precis just det som gör att jag själv hostar lite extra just nu.
Den astman man kan få, är den kronisk eller blir man av med den till slut?
Ja, det går ju att behandla astma. Det finns flera olika sådana här mediciner som man kan inhalera mot astma som gör att man inte påverkas i sin vardag. Men det där varierar lite grann från person till person.
Om man tror att man har fått förkylningsastma, vad ska man göra då?
Då kan man höra av sig till 1177 till exempel. Man hostar väldigt länge och man känner också att när man då har en förkylning också så blir ens astma betydligt värre. Då kan man höra om 1177 och sjukvården, och så kan man bli undersökt och få medicin om det behövs.
Och det känns ju som att det är väldigt många som hostar just nu. Och vi har haft en ganska klassisk höst som började fint. Det har blivit mörkare och mörkare och kallare och kallare. Spelar vädret någon roll för hur många som är sjuka eller förkylda nu?
Ja, det gör det faktiskt. För vi vet med stor säkerhet att när det blir kallare utomhus, då är det också så att inomhus luftfuktigheten minskar, så att det blir mycket torrare inomhus. Och det här sammantaget, det leder till att våra slemhinnor som vi har i luftvägarna blir mycket tunnare, för de behöver fukt för att fungera bra. Men när det blir torrt, då blir slemhinnorna tunnare också. Och då blir man mer mottaglig, för de här slemhinnorna fungerar inte lika bra som barriär och skyddar inte lika bra mot virus längre. Så i takt med att det nu då blir kallare utomhus och luftfuktigheten inomhus minskar, så kommer virus att spridas mer och mer. Så det här är en ganska starkt bidragande anledning till att vi har förhållandevis mycket luftvägsinfektioner just på vinterhalvåret.
Och det är inte bara förkylningar som drabbar svenska folket under hösten. Det börjar dra sig mot influensasäsong också. Har den kommit nu?
Nej, den har inte dragit igång riktigt än. Man kan se att det börjar numera, och i takt med att vi har lärt oss en hel del från pandemin, så tittar man faktiskt också efter olika typer av virus i avloppsvatten. Och inte bara SARS-coronavirus 2 eller covid-19, utan man tittar faktiskt också efter influensavirus. Och där kan man nu börja skönja en viss ökning av influensa, vilket då man tolkar som att det är tecken på att influensasäsongen är på väg att dra igång. Men den har inte riktigt kört igång än så länge. Det dröjer nog några veckor eller två månader till kanske.
Det kanske är svårt att säga, men vad tror du om säsongen som kommer? Hur kommer den bli?
Jag kan nog tänka mig i så fall att det blir som tidigare säsonger och ungefär som vanligt. Och då, det innebär då att det brukar köra igång någon gång i december, och så har vi en topp i januari ungefär, och sen börjar den lägga sig i mars, någonting sånt. Det blev ju en rubbning i det här i takt med att eftersom vi då hade restriktioner efter pandemin. Och när vi hade de här restriktionerna, då störtdök influensasmittspridningen och smittspridningen av nästan alla andra smittämnen också. Och sen då i takt med att vi öppnade upp igen, då var det förhållandevis många av oss som inte hade byggt upp eller underhållit vår immunitet mot influensa. Så när vi öppnade upp igen, då var det faktiskt väldigt många som drabbades, och drabbades mycket tidigare också. Och där höll i sig ett år till efteråt, men man kan nog se nu att den här balansen är på väg att återställas.
Många sjukdomar rör sig i cykler genom befolkningen. Var befinner vi oss nu? Och vilka sjukdomar är på gång? Vi pratar mer med Niklas Arnberg alldeles strax. Pandemin är på många sätt ett minne blott, men covid har vi fått lära oss är här för att stanna. Hur ser det ut nu? Hur är covid-läget i Sverige? Ska man fortsätta vaccinera sig, eller vad händer med covid nu?
Ja, vi har en hel del covid fortfarande. Det kan man faktiskt se, och vi har förhållandevis mycket covid också jämfört, alltså SARS-coronavirus 2 jämfört med de andra fyra säsongscoronavirus som vi kände till innan pandemin slog till. Nu testar vi fortfarande visserligen mycket mer också just för SARS-coronavirus 2 eller covid-19 då, jämfört med de andra säsongscoronaviruserna. Men det verkar ändå som att vi har förhållandevis mycket smittspridning kvar av covid-19 enligt statistiken. Och vi får nog lära oss att leva med att det här viruset, det är liksom här för att stanna också. Men de flesta av oss har ändå erhållit någon slags immunitet också. Så vi är ju inte alls lika sårbara på det sättet som vi var när pandemin slog till för nu, var det 5 år sedan ungefär.
Och vi var ju många som vaccinerade oss i omgångar. Man fick några grundsprutor där, och sen var det påfyllnadsdoser efter ett tag. Hur funkar det med det där nu? Ska man fortsätta gå och vaccinera sig, eller hur ska man tänka?
Ja, det är lite olika för olika åldersgrupper och beroende på om man är i riskgrupp och sådana saker också. Vem som helst får numera inte vaccinera sig på samma sätt som man fick på den tiden när pandemin här är det som värst. Då vill man ju verkligen att alla skulle vaccinera sig, eller många skulle vaccinera sig och gärna så fort som möjligt då. Nu är det inte samma akuta läge längre, så alla behöver inte vaccinera sig eller får inte heller vaccinera sig, utan det beror lite grann på hur gammal man är och om man är i riskgrupp. Men det är faktiskt fortfarande så också att vi som inte är gamla eller är i riskgrupp, vi kan faktiskt drabbas av post-covid fortfarande. Så det här kan jag tycka ändå borde vara en bra anledning till att man fortsätter att vaccinera sig.
Men skulle du säga att det är någonting annat man ska vaccinera sig mot nu när vintern är på väg in?
Ja, det finns ju vaccin mot till exempel influensa, och det tycker jag tycker att det är en bra sak att göra, att vaccinera sig mot influensa. Det finns också vaccin mot RS-virus, och då kan man också gå in på 1177-hemsidan och se vad som gäller för RS-virus. Om man får vaccinera sig, när man bör vaccinera sig, och RS-virus är en sjukdom som faktiskt är nog så vanlig som till exempel influensa och covid. Och det är faktiskt inte bara småbarn eller för tidigt födda som drabbas av RS-viruset, utan äldre människor kan också bli svårt sjuka. Om man har astma så kan den sjukdomen bli allvarligare. Och precis som jag berättade förut om de som har KOL också, så kan man bli väldigt, väldigt svårt sjuk i sin KOL-sjukdom om man drabbas av RS-virus. Så de viruserna kan man vaccinera sig mot, eller i alla fall en del av oss kan och får och bör vaccinera sig mot dem. Sen finns det ju andra otrevliga sjukdomar som till exempel bältros, som numera finns ett väldigt, väldigt bra vaccin som jag tycker att man kan ta om man anser sig ha råd att göra det. För det får man betala själv.
Just det. Och du nämner ju RS-virus, covid, influensa. Är det några andra sjukdomar som blir vanligare nu under hösten?
Ja, det här är ju några av de luftvägsviruserna som vi känner till, men jag nämnde parainfluensavirus förut som det faktiskt cirkulerar ganska mycket av just nu. Vi har adenovirus också, och vi har en kusin till RS-viruset som heter metapneumovirus och som också kan orsaka allvarliga sjukdomar. Men mot de flesta sådana här luftvägsvirus så har vi tyvärr ingenting att sätta emot. Vi har varken läkemedel eller vi har vacciner, och det här bidrar i stor utsträckning till stor påverkan på folkhälsa och stor påverkan på sjukvården under vinterhalvåret. Och det är lite synd. Så jag vurmar ju för att vi ska stärka forskningen inom det här området, så att forskningen kan ge sjukvården fler och bättre verktyg mot de här viruserna.
Det är ju många sjukdomar som, vad ska man säga, går som cykler genom befolkningen beroende på tid på året. Jag tänker att fästingarna kommer fram på sommaren, då får folk TBE i större utsträckning, och som du säger att med torrare luft på hösten så får man olika luftrörsproblem. Vad skulle du säga, vi befinner oss i den här cykeln, är det några andra sjukdomar som du ser framför dig kommer komma mer eller blir vanligare nu?
Jo, i takt nu med att vi går in i vinterhalvåret så då kommer de flesta sådana här luftvägsviruserna att bli vanligare. Så influensa och RS-virus kommer att öka sannolikt. Just SARS-coronavirus 2 är fortfarande lite så här oförutsägbart, så det är lite svårt att säga hur det kommer att utveckla sig. Men jag skulle inte bli ett dugg förvånad om smittspridningen av SARS-coronavirus 2 och covid tilltar också. Sen kan jag tänka mig att, ja, vi var inne på det förut också, att de här cyklerna som vi snackade om då, de har nog ändå stabiliserat sig mångt och mycket efter det här som vi hade med restriktioner och sådana saker. Det är inte säkert att allting är återställt. Vi såg till exempel så sent som i fjol att vi hade väldigt mycket fall av kikhosta, och vi hade väldigt mycket fall av mykoplasmabakterier. Och det har vi nästan inte haft någonting sedan pandemin slog till. Men förra året så hade vi väldigt mycket av dem. Så det finns väl en liten risk att det fortfarande är någonting som skulle kunna överraska oss även i vintern. Sen har jag en annan spaning där också. Det här du var inne på TBE också, fästingar. Vi har ju sett nu också, eftersom vi har klimatförändringar, så märker vi att fästingar och myggor som normalt sett inte är så vanligt här i Sverige eller inte i norra Sverige, de sprider sig norrut. Och vi börjar se att vi har mycket mer fästingar här uppe i norra Sverige på ett sätt som vi verkligen inte hade bara för 10-20 år sedan. Och med myggor och fästingar följer en hel del otrevliga virus. Om fästingar till exempel, de bär på TBE-viruset som orsakar en allvarlig hjärnsjukdom. Och en del myggor kan ta med sig exotiska och lite läskiga virus norrut också. Så det här övervakar vi och får titta på.
Rådet inför hösten för att undvika att bli sjuk brukar ju ofta vara att man ska vaccinera sig, man ska tvätta händerna, man ska stanna hemma om man blir man ska stanna hemma om man känner sig sjuk. Det här har vi hört många gånger, inte minst under pandemin såklart, när det här trummades ut hela tiden. Har du något annat medskick till lyssnarna så här inför hösten? Hur ska man hålla sig frisk?
Ja, nej, men det här gäller ju fortfarande. Det är faktiskt det är få saker som är så enkelt och så bra som att tvätta händerna med tvål och vatten. Så det håller faktiskt fortfarande. Och är man sjuk eller förkyld och så här, så får man göra personliga övervägningar egentligen då, om man ska gå till jobbet eller om man ska stanna hemma. Och jag tycker att man ska tänka till extra mycket också om man vet att man har sårbara grupper i sin närhet eller i familj till exempel, mor och farföräldrar som var gamla eller som var cool eller har någon annan svår sjukdom. Då tycker jag att det är bra att man inte träffar dem, att man inte låter sina småbarn till exempel träffa dem också. Där kan man göra en hel del skillnad.
Så det är de gamla råden vi har fått tidigare, de står kvar helt enkelt?
Ja, de håller, de är väldigt bra de råden.
Sist här Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Jag heter Love Isaksson-Sensén och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Ett nytt avsnitt kommer varje vardag, så glöm inte att följa oss i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.